jag har levt den generation som nog har förstört mest och haft mest roligt. Vad som än har hänt i Finland så hade det varit liksom positivt. Men nu har det ju börjat fara åt andra hållet. Men liksom den där positiva tiden, så den där inom krogbransch bland annat, så den var ju horriga fin. Men vi förstörde ju en massa av råvarorna sen och mycket sånt. Men sånt är ju helt förbi, utan nu ska det ju vara stora grejer. Nå jo, det är nog min för en filosofi.
Det är en smällkall vinter eftermiddag. Jag hälsar på hos Björn Lindqvist, eller Nalle, som bor i Skogböle i Pojo. Nalle bor i en gammal stationsbyggnad längs järnvägen mellan Helsingfors och Åbo. Jag ringer på i den gamla stationsklockan, men märker snart att det är köksvägen som gäller.
Hallå! Nå hej! Det var ju ett äventyr i sig att hitta in hit.
Är det ja?
Hej, jag heter Tina.
No, det här är ganska kul.
Har du så kalla golv då?
Jo, det är rar i golvet.
Är det så? Men jag har jättekalla golv själv med natt.
Jo, det är onödigt att få kallt här.
Nå, jag kan få hemma och frysa i sig.
Jo, det kan du göra. Bättre att du håller det här.
Att komma in köksvägen passar ju bra. Nalle har jobbat i kök och på restauranger i nästan hela sitt 75-åriga liv. Han har jobbat åt andra, men han har också drivit egna restauranger. Och han har genomgått en tung konkurs där han miste så gott som allting.
Då gick jag i konkurs, jo. Jag gnägde och strandade och knipan for också på samma gång. Och sommarvilla och hus och båt och allt vad jag nu ägde egentligen. Jag var nog ganska utblottad då, jo. Och i och med den där konkursen, det var ju lite före kraschen, det var ju 86. Men sen 90 så blev ju den där liksom ekonomiska kraschen, den var ju ganska hård nog. Man blir liksom nog en person någon grad, man blir liksom inte accepterad. Men det där museet var nog det som harmade mig mest, för att jag hade satt ner 25 år av mitt liv på att laga det där museet, och så for det med en smäll. Och det var så jädrans mycket grejer i det där museet, vet du, att du har inte sittet du med du. Och det harmar liksom, för det var så många år av mitt liv som jag hade satt ner på att få både samla och sen reparera och måla och greja och hålla på.
Vad allt hade du i museet?
Jag hade 30 veteranbilar bland annat.
Eftersom både Nalle Lindqvist och jag är intresserade av gamla hus, renoveringar och inredning, börjar vi i Nalles trivsamma kök för att prata hur det kom sig att han blev ägare till ett gammalt nedlagt stationshus.
Här får du ta.
Tackar.
Bullar.
Det här huset där vi nu går, mm, så har en speciell historia. Du bor i en gammal stationsbyggnad.
Jo, det är en gammal station, Skogböle station, och det är byggt på 1800-talet, i slutet på 1800-talet. Så jag har tåget nu åker ungefär 25 meter från huset. Det är ganska nära.
Men det stannar inte i Skogböle längre?
Nej, det stannar inte mer. Sista gången stannade på 70-talet. Och sen har det varit igång. Nej, det har varit liksom som sommarvilla sen. Ända till 2000 då satt hon det till salu. Och då hade jag nu turen att få köpa det sen. Att det är ju lite långt ifrån stan, och det tar nog en halvtimme nästan att köra hem. Med, liksom när jag nu jobbar i Ekenäs. Så.
Hem? Du sa hem om Ekenäs. Hittar du riktigt på Jobo?
Nej, inte jag på Jobo. Kanske på det viset. Nej, nu är jag väl mer Ekenäs.
Men allt i Raseborg nu.
No, allt i Raseborg, och så man kan ju säga hem hela tiden. Mm. Men i alla fall så är det lite långt. Jo. Men annars så är det på sommaren är det här ju en underbar plats. Lugnt och skönt.
Det är fint här nu, fast det är mitt i smällkalla vintern.
Tåget så här kommer en gång i timmen, så det är störigt heller så mycket. Och det tar bara 4-5 sekunder. Så. De kör ju över 100 här förbi. Så det.
Mm. Men hur kom du på idén där år 2000, år 2000? Men att du skulle köpa en stationsbyggnad?
Jo, jag såg det annonsen på tidningen. Att det var det här, och så var det i Billnäs. Station var också till salu, Billnäs och den här. Och så får vi hit och titta på det. Och jag blev så fascinerad av det där huset. Det var liksom så rätt med de där utseningarna och grejer som fanns på det huset. Och så blev jag fascinerad och så här förbannad, här ska jag ha det här huset.
Mm. Var det dyrt hus?
Nej, det var, jag tror det var 160 000 mark som jag betalade för. Och det är ändå 2 hektar mark. Så det är ganska stor mark.
Men det var ju i dåligt skick hela det här området.
Så att det stod till och med annonsen att det var i mycket dåligt skick. Att det är liksom ungefärdigt, rivningsfärdigt. Men det är ju stockhus det här, så inte det är något problem på det viset. Bara stockarna är hela och det var de.
Ja, de var det.
Jo, de var.
Så du har inte behövt byta någonting?
Nej, ingenting sånt. Det är bred fordring till och med originalet och allting. Och sen är han i jordkällare och den lagar jag då till en sån här restaurangmuseum eller samlingsplats. Men sen så tyckte jag här i något skede att jag skulle kunna laga lite större. Så jag har byggt nu 2 museidelar här ute i skogen. Det är ju idiotiskt det, men man är ju lite dum kanske. Så byggde jag hit det här, ett båtmuseum. Där har jag fullt, jag har till och med en hel båt där inne. Och sen har jag då ett annat som blir då restaurangmuseum och det där allt möjligt annat. Jag har lite hästkärror och traktorer och vad jag nu har.
Mm, men museum, det skulle behövas det besökare till det.
Jo, jag har inte det där. No, nej, nu är det så att så hade jag mitt första museum och, så, och det får de iväg med. Så det här blir nog, jag har en skylt där utanför som det står att det är öppet när jag är hemma. Då får du komma och se på det sen om du ringer för det. Men det där, det är nog så när man en gång börjar samla så blir man väl sån där samlare. Heter Björn Lindqvist, men egentligen så har jag 2 tillnamn. Jag heter Björn Knutsson Lindqvist. Och Knutsson är ju såklart för min pappa hette Knut och jag var ju hans son. Och det där, jag är född i Helsingfors den 8/12/1938. Och min mamma var rikssvensk och pappa var från Karis. Och då var jag 1 år gammal ungefär när kriget bröt ut. Och då bestämde sig mina föräldrar att mamma skulle nog fara med mig till Sverige. Hon hade ju lätt att fara dit när hon var rikssvensk medborgare. Så vi hoppade på båten och så får vi till Sverige. Och sen var jag hela kriget i Sverige. Jag var lite stationerad här och där. Jag var hos olika familjer där. Bland annat en bondgård kommer jag ihåg. Så det var en så trevlig tant som hade. Och det ville inte jag lämna heller den platsen. Jag har nog bilder också därifrån när jag leker där med både den där tanten. Och det var faktiskt riktigt roligt där. Och sen så var jag nog såklart i Stockholm också lite med mamma. Och sen kom jag hem tillbaka 1945 tror jag. Vi kom på hösten. Och då började jag skolan sen i Finland. Sen kom jag till Ekenäs och började gå i samskolan här.
Ja, hur blev det Ekenäs sen mitt i allt?
Jag hade fast den här ju och på något sätt så kom jag, jag vet varför jag riktigt kom hit men jag kom nu väl hit av någon orsak. Min mamma hade lite alkoholproblem och pappa jobbade ju såklart då. 52, och det kan ha varit nog också det att pappa hade knipan och kanske jag kom i det sammanhanget liksom, blev här sedan att jag fortsatte skola här sedan några år. Så blev min pappa sjuk och så det där for jag, anhöll jag sen att få fara ut på sjön. Jag var bara 15 år så jag mådde ha en speciallov och det gav han åt mig och sen for jag ut på sjön och så blev jag på sjön.
Så jag så var lite några gick du i pappas fotspår för din pappa var visst
pappa var
på sjön
också, han var på
i sin ungdom.
Jo. No, egentligen i sin ungdom men han var alltså efter kriget var han på sjön kanske 2-3 år. Och han jobbade på Finlands och på Finlands jobbade jag också. Och jag var nog där 5 år ungefär i lite olika etapper. Jag var hemma på somrarna och då jobbade jag i köket på knipan.
Vad hade du för uppgifter på kön?
Jag var med skalle var jag först. Officerskalle. Efter kockskolan så blev jag kock sen. Jag gick i Mariehamn i kockskola och så fick jag vara kock och så seglade jag som kock. Och till och med första kock ett par etapper då.
Men det där köket, så det var din grej?
Jo, köket var nog min grej.
Vad betyder musik för dig, Nalle Lindqvist?
No, det är ju nog halva mitt liv har egentligen varit musik. På det viset att biakrogar, restauranger och så musik har nog betytt mycket. Och jag tror också att världen utan musik skulle vara ganska tråkig.
Mm. Hur den musik tycker du bäst då?
No, det är nog sån här långsammare musik. No, jag är inte så mycket sån där för sån där snabb riktigt. Och dansmusik överhuvudtaget och sen vackra sånger och sånt.
Oj, du skulle inte kunna ha ett diskotek idag då mer eller en nattklubb?
Nej, det kan nog vara svårt. Jo, jag skulle nog... Inte vet jag om jag klarade ens då som jag hade diskotek, för att jag spelar ibland före diskjocken har börjat, så spelar jag. Och det var nog inte, gick nog aldrig riktigt hem det heller. Så det där, nu var det väl fel musik då redan.
Du har en både historia bakom Max Hansen från Danmark och ett musikstycke eller musik som du har tänkt dig berätta.
Jo, det där Max Hansen, jo, så det där. Det var så att jag var hela kriget var jag i princip i Sverige. Och min mamma jobbade på operan i Stockholm. Hon var snaskförsäljare. Det fanns en liten sån där snaskkiosk där. Och där sålde hon godis. Och så var det en dag sen som Max Hansen var där. Hade en teaterstycke som heter Vita hästen. Och så var det en dag, jo, som det var en liten pojke och en mamma som skulle gå över scenen. I något skede där i den där vita hästen. Och jag tror att den här pojken blev sjuk. Han var nu väl i min ålder. Och så var Max Hansen ihop med mamma sen och sa att skulle inte du kunna ta, du har ju en son, att kan inte ta honom i hand och gå över scenen. Så jag spelade teater med Max Hansen. Och därför tycker jag Max Hansen är bra att komma ihåg, för han var mycket populär på sin tid, alltså det, vi talar om 30- och 40- och 50-tal. Så jag har lite sådär följt med och så skaffade jag den där skivan, sen Vita hästen. Och
klart, eftersom du har uppträtt på operan i Stockholm också.
Jo, när jag har uppträtt på operan, jo, så är man ju ganska berömd på det viset liksom. Okay. Det är inte så många som kan berätta att jag har varit på operan. Naja.
Här fortsätter samtal om livet med Björn Nalle Lindqvist som ägnat en stor del av sitt liv åt att renovera, inreda och driva olika restauranger och barer runt om i Västnyland. Du har den där öga för inredningen.
Nu kan det vara, jo, nu kan det vara. Mm. Och det är väl därför som jag har trivts bra också på mitt jobb när jag alltid har fått inreda liksom själv.
Arbetskarriären för Nalle Lindqvist började och ser också ut att sluta på en båt. Sen början av 1990-talet har restaurangbåten Sunnan åkt runt i Ekenäs skärgård under Nalles befäl. Den här sommaren, 2014, planerar 75-åriga Nalle att ska bli hans sista år som kapten på Sunnan. Åldern börjar komma emot, säger Nalle Lindqvist. Vi återkommer till Sunnan, men före det ska vi prata om alla de många restauranger som Nalle Lindqvist har drivit under årens lopp. Och då börjar vi med den i Västnyland smått legendariska Grillen. En bar som Nalle startade och som hans exfru fortsatte driva ända fram till för några år sedan.
Men det var liksom det där jänkinog-systemet som skapade den här Grillen. Att man lagar maten ute i salen. Bland annat så kan jag berätta en rolig grej. Det var en farbror som kom dit, en äldre farbror. Han var nog säkert nog lite finare farbror. Och beställde sin mat och jag kom ut sen och lagade den. Och så kom han fram dit till disken och så sa han att där, lagar du maten här? Jo, sa jag att det är liksom en grill att vi lagar maten här ute. Jaha, sa han, då annullerar jag allt. Jag har aldrig ätit i köket. Han var lite filare säkert att han inte behövde äta i köket. Och han åt faktiskt inte, han gick ut.
Men annars så togs väl den här idén emot
jo,
förtjusning?
Jo, nu var det nu. Franska poteterna var ju riktigt toppen då. Det, jag köpte riktigt en sån där fransk potetskokare. Det var nog riktigt toppen då, jo, den tiden.
Mm. Alltså när var det som du blev krögare?
1963 började Grillen. Men det var nog kanske inte krögare då heller, men liksom barägare. Och sen 69 så blev det gästis. Och då blev jag liksom krögare nog, för att då var det ju en krog med alko. Då hamnade man in, kommer jag ihåg, på förhör till alko. Om man kunde överhuvudtaget köta en krog. Men jag hade ju varit ganska många år då den liksom att jobba på krog, så nu kunde jag ju liksom svara på det som de frågade där. Och det var en mycket trevlig herreman den där på alko som förhörde mig. Och jo, han till och med tog med hand och lyckönskade mig, att det var riktigt så där personligt liksom nog. Det hände samma sak också när jag köpte Sunnan, så hamnade jag också in till Helsingfors till Sjöfartsverket. Och det var en äldre farbror som intervjuade mig också. Och han hade en fråga egentligen som var den där troligen är viktigast. Att vad gör du, sa han, om det blir storm när du är ute där på sjön? Så säger jag, inte vet jag, han bara fortsätter. Rätt svarat, sa han, lycka till. Och så fick jag fara, så var det klart med det. Jo, det kunde man ju säga något annat där än att det var bara att fortsätta. Men i alla fall, och så började jag gästis, jo. Och där renoverade jag nu lite såklart och bland annat laga första alkoholbaren, kan man säga, kommersiella alkoholbaren i Ekenäs. Och så satt jag dans dit och det blev ju succé i princip med samma. Så vi hade ju bra med folk där nu, det var nog mycket, mycket folk och allt funktionerade ganska bra. Och det där, allt det där ro sen folk, så att det blev pop.
Mm, och då var dina orkestrar ganska mycket från...
Det var nästan utänningar, jo. Man kunde inte ha finska orkestrar, de söp så förbannat.
Aj, jag tänkte att det var för att de var dyra.
Det var nog inte den orsaken. Utan man kunde alltid räkna med att de var inte nyktra. Tyvärr, jo. Jag hade en gång en finsk orkester. Jag provade nämligen någon med några finska orkestrar. En hade jag. Och det slutade med det att den här killen hittade inte upp till orkesterpajkan. Han var så full. Och han kunde inte spela heller. Och då var det en beställning kommer jag ännu till. Det var nog alldeles lite fan. Och det där. Och så sa jag åt dem sen när de var lite nyktra till. Att, hur fan kunde ni göra på det där viset? Hur? Ja, sa han, vad gör du? Så sa jag, nej, jag kan inte göra någonting. Men var det en polsk orkester, så ringde man till agenten och sa att de var fulla. Så då hamnade de ut från landet direkt. Men med finnarna kunde de kunde inte göra någonting. De bodde ju här. Så att sen slutade jag tyvärr att ta finska. Jag hade en par tre stycken och det blev så tokigt att de kunde inte vara. '69 och '70 så hände det mest nog, för då var det både gästis och så var det då gnägge och sen kom sosis. Och sen kom Fiskars värdshus och sen kom knipan. Och
det alltså var otroligt många.
Jag hade 110 människor på lönelistan. Det var ganska, ganska horiga. Om man tar det i dagens läge och man tänker att varje människa hade en 2 ton. Så det var ju mycket pengar nog. Och det där, vi satt en gång och diskuterade med statsdirektör Forsell om det här, just hur många anställda. Och jag tyckte nog sen att jag hade nog ganska bra sen. Jag sa att nu har jag 110 anställda. Men han vann nog. Han hade nog, tror jag, 250-300 då den tiden. Så att
gamla Ekenestad.
Ekenestadsdirektör, mm. Jo. Så han vann med liksom med det där personalen, jo.
I flera års tid drev Nalle flera restauranger och diskotek. Kronan på verket blev sommarrestaurang Knipan. Samma restaurang som Nalles pappa, Knut Lindqvist, han driva i några år på 1950-talet. Men så kom Nalles fall. Restaurang Gästis i Ekenäs skulle rivas för att ge plats för ett affärscentrum i Ekenäs. Och Nalle började planera ett nytt stort hotell. Strandhotellet. Ett gigantiskt projekt på 8 miljoner mark. På slutrakan, när hotellet var färdigt, miste Nalle sitt trumfkort. Sommarrestaurang Knipan, som han hade hyrt av Ekenäs stad i många år.
Så sen blev det Knipan, jo, och sen var det ganska många år paus. Men sen gick det så tokigt att de rev Gästis. Och då måste jag ju sälja sen, eller sluta med Gästis och hade auktion där. Och då tänkte jag att nu måste jag ju ha något hotell. Liksom att det får ju lite hotellrum för det. Och jag tyckte att jag skulle måste ha, men min första plan var egentligen så att jag skulle ha byggt ett museum. Och i samband med museet skulle jag ha lagat en liten restaurang bara. Ingenting annat. Men sen just när Gästis försvann Så då måddes jag ju också ha hotell med, så då blev det liksom hotellrum sen. 20 hotellrum. Och restaurangen då för, vad var det nu, 200 personer eller någonting. Och sen, jag hade ju kabinetter, två kabinetter och en bar. Och jag tror det var nog 200 åtminstone som jag hade lov på. Men jag hann ju bara vara där, jag tror jag hann bara där 6 eller 7 månader. Sen var de och skulle ha mig i konkurs. Och sen gick det ju så tokigt, jag hade det där lite hyra obetalt på knipan. I dagens läge så var det 5000 euro. Nej, vänta nu. 30 000 mark. Jo, 5000 euro. Och det där. Och det var så, min tankegång var så då att nu förstår ju stan det säkert att jag har den där hyran där obetalt. När jag nu ändå satsar så är det jävla mycket på den där krogen. Men de förstod inte så att. Och det var mycket avgörande sen i hela den här konkursfunderingen. Så för att banken och Skatteverket frågade om jag får det där knipan. Och jag sa att jo, inte har jag misskött det. Nu tror jag nästan jag får det. Men nu är det tjej jag fick inte. Och då var de med samma och hackade på sen. Och satte i konkurs hos Strandhotell.
Då var det en stor sak att mista.
Jo, det var knipan, det var ekonomiskt sett så var det en stor sak, jo.
Mm.
För knipan gick ändå ganska bra. Och det var nämligen så att knipan var så då, tyckte jag. Fick du knipan så slapp du inte längre inom krogbranschen i Finland, i Ekenäs. Att liksom det var det högsta du kunde få när du hade knipan. Så då, det var liksom ett bevis för en själv liksom att jomalauta, nu har jag knipan som är den mest ansedda restaurangen i Ekenäs. Men det är inte alls så idag mer. Det är ju knipan är en belastning. Både för staden och för krögaren. Men tidigare så var ju liksom knipan, det var ju ett jävla PR för hela staden.
Mm. Och då ska vi berätta om knipan för till exempel österbottningar och andra som kanske inte känner till det. Att det är alltså Ekenäs stad, numera Raseboy, som äger den här sommarkrogen som har ett otroligt gott anseende och det har skrivits till säga bok men kanske böcker om den.
Ja, en bok åtminstone när det fyllde nu 100 år.
Så. Ja, så knipan har hunnit fylla 100 år och ja, det, ja. Den har avporträtterats, det har fotograferats så den finns på pålar utanför.
Den är unik, jo, för den står på vattnet.
Den står på vatten.
Ja,
ja. Ja, knipan är till salu. Hur tror du att det kommer att gå med knipan?
Skräckfundering är ju det såklart att det kommer någon utlänning eller någon sån. Och när jag nu säger utlänning så finns det ju egentligen bara en utlänning som gör det. Och det är ju vår granne. Så kommer de och köper det så tar det nog inte, tror jag, så länge. Så är kanske knipan bara en liten del att resten är sommarvilla eller något liknande. Man vet ju inte det. Om man nu äger tomt och allt, så det är ju en jävlas fin plats nog att ha en sommarvilla på. Så där är ju den risken att det blir något annat sen av det där. Att den som skriver de där papperna, liksom med den ägaren, så det ska nog vara starka papper att det liksom, om det ska hållas krog liksom.
Några veckor efter min träff med Nalle blev det klart att två företagare med rötter i Västnyland vill köpa sommarrestaurang Knipan. Så fortsättning följer i en eller annan form.
Om vi tänker knipan, så hur kändes det för dig i tiden att ta över knipan och bli krögare för knipan i och med att din pappa också i tiden var krögare?
Det var ju så att som jag sa, det var liksom det högsta du kunde komma inom krogvärld i Ekenäs. Och det där. Och när jag nu fick knipan sen och hade den färdig, vad jag nu renoverade där och grejer. Och det där, så gick jag faktiskt in i köket och sa att nu farsan, nu är jag lika långt som du. Då hade jag liksom nått det där som jag hade drömt om, att få ha knipan. Och jag hade ju den 10 år, så att nu hade jag, han hade den bara 3 år, jag hade den 10 år. Så jag vann ju honom på det viset.
En annan populär plats var diskotek Gnägge.
Och Gnägge var ju också pop. Mm,
som många känner. Och här kan vi tala hela svensk Finland. För att
alla beväringar. Alla som har tjänstgjort i Dragsvik har ju nog tillbringat åtminstone sina kvällsare där.
Jo, no, det var ju så då den tiden att man slapp ju bara ut vissa dagar. Mm. Onsdag var ju en som man slapp ut. Och då var det ryggrott. Det var 90% beväringar och så var det 5% flickor, 10% flickor. Att det var nog kanske 10 flickor och 100 pojkar. De hade ju roligt, de här flickorna. De fick ju dansa hela tiden. Nå jo, men i alla fall, det var nog popjublan med militär. Och sen bland människor också. Vi hade en maträtt som pyttipanna var liksom vår specialitet. Vi kunde sälja sådär 100-150 pyttipanna per dag. Per dag alltså. Sen var kvällen ännu skilt sen, men på dag, jo.
Vilka år talar vi om? När hade du...
70-86. Mm. Jo, det får med i konkursen sen.
Alltså 70-86, och vet du att folk talar fortfarande?
Jo, den är ännu också, jo, ännu också pop, jo, det... Det ordnas ju som denna gnägget kvällar, liksom en gång i år är alltid som den gnäggefestival, eller vad vi nu ska kalla det. I fjol hade de det på Sunnan bland annat.
Nu nämnde du det att gnägge gick du också miste 1986, det vill säga då gick du i konkurs.
Då gick jag i konkurs, jo. Jo, gnägge och strandhotellet, jo. Och knipan for också på samma gång. Och sommarvilla och hus och båt och allt vad jag nu ägde egentligen. Jag var nog ganska utblottad då, jo.
Och före det var du en ganska stor kar i Ekenäs.
Nej, inte vet jag, det är inte, det räknades. Det är ganska skojigt annars det där med stor kar. Det är nu först egentligen som folk har börjat liksom intervjua mig och lyssnar och grejer. Det var man något, no, man var nog en krögare, men det var man något så extra. Men nu är ju folk intresserade av allt möjligt liksom. Du är också intresserad och det där. Att det ändrar med åren det där. Och nu börjar alla tala om den där gnäggen och var det så fin plats och gästis. Herregud, det har inte funnits bättre plats. Och nu var ju knipan under din tid. Liksom allt sånt där. Det är ju för gången tid. Men så är det.
I dagens läge, fast det skulle vara du som skulle också ha de här krogarna, så inte skulle det vara kanske samma sak.
Inte det är samma sak, tror jag. Nej. Alltså den tiden kommer nog inte tillbaka, tror jag den. Inte tror jag det inte. Och det där... Och i och med den där konkursen, det var ju lite före kraschen, det var ju 86. Men sen 90 så blev ju den där liksom ekonomiska kraschen, det var ju ganska hård nog. Jag skulle säga att på sätt och vis var den kanske hårdare än idag. Att det var nog värre, allting liksom oljor och allt sånt här som steg som människor behövde liksom. Så blev. Och det där krogarna missade ju, det får ju hela det där konceptet liksom får åt skogen. Men för mig var ju det 86 var ju liksom ett svårt år. Och sen, man blir liksom nog en person någon grad. Man blir liksom inte accepterad egentligen. Jag kommer ihåg bland annat när jag skulle ha rättigheter till Sunnan.
Och nu talar vi om restaurangbåten.
Ja, restaurangbåten Sunnan. Jo, när jag skulle ha rättigheter, alltså efter konkursen, när jag skulle ha... Och så kom den här alkoholdirektören sen... En dag dit och så steg han ombord och så stod han på däcket och så sa han, vet du, sa han, att om du ska ha de där rättigheterna, du måste nog hitta på något extra. Och jag blev och tittade på honom och så säger, men herregud, vad står du på då? Jo, sa han. Så sen, men vad ska jag ha striptease eller vad vill du att jag ska liksom börja? Det här båten är ju extra. Att kan du liksom komma på något mera extra nu med det här? Och det var liksom det han menade, att det kommer att bli helvete svårt att få den här rättigheten.
Jag skulle vilja höra lite mer hur det kändes, den här konkursen.
Aj, no, hur den kändes. No, det var ju som jag sa, man är ju efter en sån här konkurs så är man ju ganska ingenting. Man duger nog varken till det ena eller andra. Men det där, och om man nu sen går till det ännu till att liksom hela min konkurs starta från den där lilla hyran som jag hade obetalt, så känns det ju lite bittert nog. Men det var så att det där, jag vet inte om den där krogen direkt var så hemskt liksom, det var ju hemskt att jag missade den, men...
Hela
strandhotellet, jo, och också Gnägge såklart, allt det där, att inte det frågade om det, men... Men det där museet var nog det som harmade mig mest. För att jag hade satt ner 25 år av mitt liv. Bara på att laga det där museet. Och så for det med en smäll. Och det var så jädrans mycket grejer i det där museet. Vet du, att du har inte sittit du med du. Och det harmade liksom. För det var så många år av mitt liv som jag hade satt ner. På att få, både samla och sen reparera och måla och greja och hålla på.
Vad allt hade du i museet?
Jag hade 30 veteranbilar bland annat. Och sen hade jag 40 gramofoner. Alla var olika, sådana där vevgramofoner. Jag hade parlofoner såna som med sådana tuber. Som Edisons första gramofon. Sådana hade jag 2 stycken där. Och televisionen. Sen hade jag 50 olika telefoner. Sen hade jag lantbruksredskap. Hur mycket som helst. Kärror och... Och det var i 2 våningar. Och sen hade jag motorer och gevär. Och herregud, det fanns allt möjligt. Mycket från Ekenäs och sådana alla möjliga gatskyltar och vad det nu allt var som jag hade samlat där. Jag hade FBKs brandbil där också. Den där gamla brandbilen hade jag där. Så hade jag en Londonbuss som jag köpte från London och körde turister. Ekenäs mellan Londonbussen. Den startade från Gnägge och så for den... Runt hela stan, ner via seminarier. Så allt det där får jag. Det liksom var nog det som harmade mig mest. Mm. Jag hade satt ner så mycket arbete på de där bilarna och allting. Jag var nätterna en och låg och donade med de där järnans bilarna och putsa och grejer. Ja, både pengar och tid.
Men du har ändå landat på fötter hela tiden, jag menar att du har aldrig gett upp.
Jo, jag har nog kanske haft en sån här filosofi och att det är väl kanske kunden som är på något sätt viktig. Och såklart måste man ha pengar, men det har nog inte aldrig varit riktigt det viktigaste. Men för att kunna göra allt det här så måste jag ju ha pengar. Så att det är så det. Men det där, det var nog lite harm ju hela det där strandhotellet. Och nu är det ju, jag hade ju en så jädrans vacker bar där. Det var en sån där stor bardisk som var i baren. Den var Västnylands största nog. Den såg ut som en spårvagn. Det var så här riktigt stor, lång. Och den sågade de sönder. Och det kom 2 pojkar dit sen som lagade disco. Och de förstörde hela jädrans strandhotellet.
Mm. Hur känns det i dagens läge när strandhotellet finns ju kvar i annat namn med annan ägare. Knipan finns kvar, Gästis där det rivet.
Det finns inte,
grillen finns inte heller kvar som bar och Gnägge finns inte heller mera.
Nej.
Hur känns allt det här?
Sosis
finns i Karis, ja. Och Fiskars värdshus. Hur känns allt det här?
Det som nu känns kanske på något sätt tokigt så är ju det där Gnägge liksom. För det var så jädrans pop det där Gnägge.
Mm. Skulle inte finnas möjlighet att göra ett diskotek av Gnägge ännu?
Jo, men inte platsen. Det går ju ut mer utan man måste hitta någon annan plats. Då. Men nu, jag tror att ett disco skulle nog kanske löna sig än idag också. Bara man skulle få det liksom. Så poppat att det skulle komma folk. Men då tror jag man skulle kunna köra på disco än. Men det ska nog vara någon sån där rolig plats nu. Man borde hitta någon sån där. En gång var jag det där CD-magasin eller vad det heter. Det där som är där på vägen ner till hamnen. Så det här skulle vara en ganska rolig plats att laga disco.
Så du går lite och funderar ännu?
Nej, det här är nog kanske en 4-5 år sedan. Men det inte tror jag det för mig numera. Att jag är så gammal och redan att jag... Varken har orkå heller. Men såklart roligt skulle det vara att sätta igång. Men man skulle borde vara kanske en 20 år yngre nog. Ja, det var nog hurriga tider då som vi redan sa tidigare. Så den tiden kommer aldrig tillbaka. Tyvärr. Att det, liksom, det var nog krogarnas blomstringstid, den där 60- och 70- och 80-tal. Sen med den där krisen 90 så sen brakade. Och sen for det hela liksom funderingen. Folk hade pengar och så dog det ut. Och så det vidare bortåt. Och nu har det varit jävla svårt att få igång det igen.
Fast folk har haft mera pengar också.
Ja, men nu är vi ju igen där att folk har lite. Och jag tror nog att nu har folk liksom pengar. Det är alldeles klart att... Att en människa som har arbete inte har det ju något mindre pengar. Och den köper ju i allmänhet billigare till och med när det är sådana här kristider. Men det är det att folk har blivit försiktigare. Och sen är det nog kanske det också att går du nu ut på krogen, familj. Om vi nu tar Sunnan som ett exempel så far du ut och åka en 3 timmars kryssning med mamma och pappa och 2 barn. Så det är en 250-300 euro. Om du ska äta och ha lite dessert och kanske pappa vill ha en konjak och sånt. Så blir det nog det där 250-300 euro.
Och den här sommaren, har du annars planer på att ha Sunnan för sista året?
Jo, no, den har ju varit nog ett par, 3 år nu, den till salu. Men nu är det är ju hemskt dålig tid nu att sälja. Ingen vågar riktigt satsa och sådär vidare bort.
Hur kom du själv över Sunnan? Vad är det för båt alltså?
Den hette egentligen Imatra 2 och den var från Lappeenranta. Men när jag köpte den så, jag vet inte, jag blev liksom intresserad av någon sån här gammal båt. När man nu tycker om gammalt så är det väl naturligt kanske. Och jag tyckte att det där är en sån som liknar en båt liksom, att det ska se ut så där. Och det där, och så började jag fråga efter en sån där. Och så fick jag reda på att det fanns då en som heter Imatra 2 och den låg i Viborg. Och den var i finsk ägo och den var som restaurangbåt i där. Men ryssarna fick inte gå på den alls, utan det var bara för turister. Och för att ännu berätta lite unikt så det här KGB satt på bryggan och vakta. Vad det var för gäng, de var 2 kunder hela tiden dit uppe på bryggan och satt där och såg liksom att vad stiger det ombord för människor. Och den här firman som hade det hette Karjalan kioskit. Och jag tror att det var 13 kioskägare som liksom har slagit ihop sig och köpt den där båten. Och det där, de importerar allt från Finland, till och med vattnet. De hade köpt egen tankbil som kom med vattnet till den där båten. Och all mat och allt togs hämtades från Lappeenranta. Nå jo, och så blev den där för liten, den där Imatra 2-an, och så satt hon det i salu. Och då blev jag ju intresserad. Och så köpte de en båt från Malmö. En sån här båt som var liksom hade vunnit ett konstnärspris. Det fanns ingen motor i den, men det var en liksom en båt, en prom eller vad man ska säga. Men det var inredd jädrans fint. Och det där, den släpade de dit sen och jag for efter Sunnan sen. Och så gick det så olyckligt för dem att de var bara där kanske ett halvår mera. Så körde ryssarna bort dem därifrån. Och de hade fått bråttom med att falla därifrån, så de hade börjat släpa den där båten bort därifrån sen. Så de gjorde nog en jävlans förlust på hela den där grejen. Ja.
Mm. Men du fick Sunnan?
Men jag fick Sunnan, jo. Vi körde hem den sen. Allt fungerade på den motoren. Allt. Jag hade besiktningsman där och han sa att jo, nu får ni köra hem den. Och vi får att köra. Vi hade en stor jävlans rysk, det var på vintern såklart. Det var en stor rysk buxerbåt som lagade denna åt oss. Och den for före och så när vi kom ut i öppet hav så vände de mig och så kom de nära så där körande. Så var det en kille som skrek där att Sovjet finito, det var just 1990 och så kastade han ryska flaggan över. Så att jag hade den kvar också, den ryska flaggan. Och det var liksom slut på Sovjet då.
Vad är de bästa minnena du har av att jobba på krog och ägt krogar?
Nu är det väl kanske det där när man öppnar krogen. Så det är ju nog en rolig, det är liksom en upplevelse nog i livet. Jag kommer ihåg Knipan också, så det var liksom känslo, fruktansvärt sån där. Man visste inte hur man riktigt skulle vara när man hade kommit så långt liksom och fick upp den där krogen.
Nej, är det någonting du ångrar?
Jag ångrar att jag överhuvudtaget byggde Strandhotell. Det ångrar jag nog för att det var nog en för stor satsning. Jag har levt den generation som nog har förstört mest och haft mest roligt. Jag tror det är så. Att liksom följande generation, kanske du redan, kommer aldrig att få ha så roligt som vi hade. För det var så att efter kriget, före kriget så var vi nog alla lika fattiga män. Men efter kriget så hade ju bara gått uppåt. Vad som än har hänt i Finland så hade det varit liksom positivt. Men nu har det ju börjat fara åt andra hållet. Men liksom den där positiva tiden, så den där inom krogbransch bland annat, så den var ju horriga fin. Men vi förstörde ju en massa av råvarorna sen och mycket sånt. Jag har nog sagt ja att det där, metall kan ju inte finnas i all evighet heller. Det kommer nog att gå så ännu att dina barn kanske måste börja gräva upp det som vi har kastat på sopen av metall. Att det där, råvarorna kan ju, världen kan ju inte liksom ge råvaror hur mycket som helst. Någon tar det slut. Oljan är ju en som småningom börjar ta slut. Och mycket annat också som säkert kommer att minska på. Hur, tänk när alla de här, Indien och Kina och Afrika, alla ska ha samma standard som vi, två bilar, hus och grejer. Och så ska de ha fin mat på bordet. Varifrån ska vi börja få den där maten? Vem ska börja? Eller nu finns det ju folk som vill tillverka, men det finns ju mark. Så att laga den där maten på, och det kommer att bli svårigheter nog att klara upp det här liksom. Vi kastar ju bort vi mera mat än vad hela Afrika nästan skulle leva på. Inte bara vi, men liksom västvärlden ska vi säga. Att Afrika skulle leva på det som vi kastar bort. Så att vi måste nog alla liksom lära oss bara att det där, man måste försöka vara mer sparsamma för att få mat åt alla. Vi ska ju ha kor sen, om alla ska ha biffar, så då ska det ju finnas kor i världen då också, en jävla kassa. Men det är ju tråkigt liksom i Finland också, så det finns ju människor som gärna ska odla och greja. Men sen är det så mycket lagar och grejer som gör liksom att de kan inte göra det. De kan inte liksom förklara ju sig folk liksom på, de hade en ladugård och två kor och en häst och lite åker och de levde på det där. Men sånt är ju helt förbi, utan nu ska det ju vara stora grejer. Nå jo, det är nog min filosofi.
Ni har lyssnat på Samtal om livet med Björn Nalle Lindqvist. Mitt namn är Tina Grönros.